Nu får ni sitta och vila en stund. Och vilken härlig fanfar till Guds ära. Den här halleluja. Det är helt underbart. Bönsöndag. Den här texten som vi hörde alldeles nyss, den är ju ganska bred och ganska stor. Och en predikan är på en gudstjänst där det är massa god musik. Då gäller det liksom att försöka tratta ner på något sätt. Och det som jag har valt att göra, det är att grotta lite grann i den här delen av vår far. Den här bönen som vi ber varenda söndag. Och som i alla fall jag kan känna ibland att man ber av ren slentrian. Utan att reflektera så där våldsamt mycket över vad den handlar om. Och vi hinner ju inte så djupt heller, men jag vill ändå att vi stannar till lite grann här. Och det är ju lärjungarna då som säger, Herre, lär oss be. Och så svarar Jesus, när ni ber ska ni säga. Och vi har fått en mönsterbön, brukar man säga. Och det börjar med Fader. Och det tycker jag är så skönt. Det är så gott. För ibland behöver vi fundera på, vem är det vi ber till? Jesus, han hade ett sånt här varmt och nära förhållande till Gud. Och han kallar Gud Abba, fader. Alltså ungefär som vi säger pappa. Inget särskilt högtidligt. Jag tänker på så här, kära fader. Om jag skulle komma, mina barn skulle komma, kära moder, jag önskar mig en god middag idag. Det skulle inte funka, utan de säger mamma. Och vi får säga pappa. Älskade pappa till och med. Det finns en sån där grekisk ord som är pater. Och så finns det en rot som man brukar säga. Pa i det. Och det är någon som ger näring. Beskyddar och uppehåller. Om vi tar med den där lilla roten i fortsättningen. Så ska vi se om inte den passar rätt bra på vissa ställen. Men vi börjar med, hur är mina tankar om Gud? Kommer jag med en sån där väl förberedd agenda när jag ska be? En känsla av att bli bedömd. Hur välformulerad bönen är. Om den är teologiskt korrekt. Hur många barn förbereder sig när de ska prata med sina föräldrar? Och hur många barn censurerar sig när de ska prata med sina föräldrar? Jag tänker, finns det en väldig respekt eller rädsla för Gud? Vi pratar om Guds storhet, Guds helighet. Gud på tronen. I den här bönen börjar allting med ett barn-förälderförhållande till Gud. Pappa, jag vill prata med dig. Signalordet, fader. Pappa, jag vill prata med dig. Och sen kommer nästa led. Låt ditt namn bli helgat. Här är det ju Gud på tronen. Det finns med i bönen, men det är inte det allra första. O helige Gud, du min fader, utan det är fader. Sen kommer det här. Det kan ibland upplevas svårt att få närhet till något som är heligt. Men det är ändå gott att veta att den Gud vi ber till är universums skapare. Och vi får vörda. Det är sånt här fint ord. Men vi får vörda Guds namn. Och det är liksom allt det Gud står för. Allt det vi inte riktigt greppar. Det här med universums skapare. Den som änglarna sjunger lovsång till. Men i bönen så får vi ändå uppmärksamma det här. Att Guds namn är speciellt och dyrbart. Vi hittar liksom grunden till det här i femte Mosebok 4. Där står det: därför ska du idag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Där finns ingen annan. Och det är det här, den här storheten, den här Gud som vi får vara barn till. Fascinerande, stort och ogreppbart på något vis. Nästa led: låt ditt rike komma, eller etablera ditt kungarike. Om vi läser i Lukas kapitel 17 och vers 20-21 så står det så här: tillfrågade av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Så om man försöker definiera Guds rike, så är det nog det riket där Jesus är kung. Paulus försöker sig också på en sån här definition. Ty Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Så om vi tolkar det här mat och dryck som något fysiskt, så är det inte det som är Guds rike. Rättfärdighet, frid och glädje, det är det som är kännetecken på Guds rike. Rättfärdighet, det är ett sånt här knepigt ord igen. Vi kan tänka att när saker har ställts till rätta, när det är som det borde vara. Orättvisor har inte utrymme där rättfärdighet råder. Så där allt är rättvist, där är Guds rike. Frid kännetecknar också Guds rike. Och ni vet det här hebreiska ordet som vi använder ibland, och ni som har varit i Israel och kommit hem, ni känner igen shalom. Det här hebreiska ordet. Och det betyder frid. Men det betyder också fred i världen. Alltså ett inre lugn, men också fred i världen. Så Guds rike, det handlar om frid och helande på alla plan i livet. Och sen har vi då glädjen. Jag menar, en sån här gudstjänst idag, där sprutar glädjen verkligen fram. Och man känner hur man lyfts när man sjunger de här sångerna och njuter av musiken. Och glädje är en viktig ingrediens i Guds rike. Och om glädjen försvinner i en församling eller en gemenskap, så behöver det inte vara ett tecken på fromhet eller fördjupat andligt liv. Hörde ni vad jag sa? Om glädjen försvinner, så behöver det inte vara tecken, eller är det inte ett tecken på att fromhet eller fördjupat andligt liv. Glädjen hör till Guds rike, mina vänner. Den här författaren C.S. Lewis, han skriver: glädjen är ett omisskännligt tecken på Guds närvaro. Glädjen är ett omisskännligt tecken på Guds närvaro. Och jag kan tänka, när vi har såna här gudstjänster där man känner glädjen, även om vi har kommit hit lite låga och tyngda, så en känsla av att här står Jesus och han ler tillsammans med oss. Han skrattar när vi skrattar och han jublar när vi sjunger i de här sångerna. Det här gillar Jesus. Att glädjen är påtaglig. Så kommer nästa. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Den här kan man se på två olika sätt. Både som fysiskt och andligt. Jesus säger att jag är livets bröd. I Johannes 6:35. Jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Av egen erfarenhet så vet jag hur väl jag mår om jag får en stunds andakt, en stunds ro tillsammans med Gud. Jag överlever utan det, men jag saknar något. Jag behöver det här andliga brödet för att inte mista riktningen. Gud, ge mig av ditt bröd för den här dagen som ligger framför. Jag tror att det är väldigt svårt. Det är omöjligt att leva på andliga meriter. Kanske som man skaffade sig för 5, 10 eller 50 år sedan. Det är lite grann som det här mannat som fanns i öknen. Israels folk som travade runt där i 40 år. Och vi kan läsa om det i andra Mosebok 16. Och lyssna du, de skulle inte samla på sig utan de skulle samla in så mycket som de behövde. Och så står det, när de sen mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte fått för lite. Alla hade fått vad de behövde. Och Mose sa till dem, ingen får lämna något kvar av detta till imorgon. Men somliga lydde inte Mose utan sparade det till nästa morgon. Då var det fullt av mask och luktade illa. Om vi för över det till vårt dagliga andliga bröd. Gamla erfarenheter kan bli lite unkna. Man lever på gamla meriter. Det är som stillastående vatten ska man ju passa sig för. Det mår man inte särskilt bra av. Man behöver friskt vatten. Fräscht vatten. Vatten som måste rinna för att vara drickbart. Kommer du ihåg den här roten i pater? Pa. Som betyder ge näring. Vi är tillbaka till det nu. Gud ger oss näring. Och det vet Jesus. Därför är det viktigt att det här finns med. Grundtexten kan ge oss lite ledtrådar kring det fysiska brödet också. Det här är en bön om att ha mjöl i skafferiet för nästa dags bakning i gryningen. Men just idag så stannar vi vid det andliga brödet. Gud, ge mig för idag så att jag orkar. Så att jag klarar mig. Nästa del, den är inte lätt. Den är en sån här själavårdsmässig ganska tung bit som man skulle behöva lång tid på. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, eller som det också står, eller liksom vi har förlåtit. Det här, det kräver något av mig. Det andra som vi har pratat om, det är mera riktat mot Gud, vilan i Gud. Nu kräver det något av mig. Men som vanligt börjar det med Gud. Gud kräver inte att vi ska gå runt och förlåta först för att han ska förlåta oss. Utan Gud förlåter först. Och som en följd av att vi i tacksamhet har blivit förlåtna så förlåter vi. Det är att efterskänka, släppa iväg, avstå ifrån, som det finns med i grundtexten. Och jag behöver Guds hjälp för att klara av och förlåta. Det är svårt. Ibland tänker jag att förlåtelse måste nog få vara en process. Jag har följt en god vän som hade en väldigt tuff skilsmässa. Hon har haft jättesvårt att acceptera men också förlåta. Det har gått flera år. Men hon har börjat försonas en bit i taget. Och nu berättar hon här alldeles nyss att hon hade varit på ett bröllop för goda vänner och då hade de mötts igen. Och hon sa att jag klarade av och till och med krama om honom nu. Det har tagit flera år. Förlåtelse som en process. Och förlåtelse som vi kan hjälpa varandra med. Vi behöver varandras hjälp här, själavårdsmässigt och som vänner. Ibland är det lätt att säga, ja men förlåt då. Men ibland så krävs det någonting mer. Det här med att förlåta någon som har svikit, förnedrat. Låta tiden och Gud hjälpa till. Det handlar inte om att sopa under mattan eller vika ner sig. Innan vi har rätt ut kan inte förlåtelse ske. Det kan vara så att jag behöver gå till mig själv för att se varför jag inte kan förlåta. Ibland så är det faktiskt så att det sitter hos mig och inte hos motparten. Och vi behöver också reda ut saker med Gud. Berätta och erkänna för att kunna ta emot Guds förlåtelse. Gud förlåter oss. Och Guds förlåtelse får liksom strömma genom oss så att vi kan ge förlåtelse. Jag tror att Gud ser på oss med ömhet, gråter med oss och vill hjälpa oss. Men det är viktigt att vi inte blir hårda och oförsonliga. För det skapar bitterhet. Och finns bitterhet med, då blir förlåtelsens väg väldigt mycket längre. Men när man klarar av att förlåta, kanske efter en längre process, då kan någonting börja läka på riktigt. Vi släpper förlåtelsen där en stund. Jag tror att vi kan komma tillbaka till den i andra sammanhang. Sen har vi den sista ledet. Och utsätt oss inte för prövning. Frestelser och prövningar. En del frestelser och prövningar tror jag vi är ganska duktiga att försätta oss i på egen hand. Det behövs ingen ond dimension för att vi ska hamna där. Och jag tror inte riktigt att det är det här som Jesus menar i första hand. De här egna frestelserna som vi ser till att sätta oss inför. Lennart Törn ger en tanke. Det handlar om en stark önskan om att Gud inte ska tillåta större lidande och svårigheter än att man kan hålla fast vid lydnaden mot Gud. Jag tar det igen. Det handlar om en stark önskan om att Gud inte ska tillåta större lidande och svårigheter än att man kan hålla fast vid lydnaden mot Gud. Gud, utsätt mig inte för så stora prövningar att jag tappar kontakten med dig. Låt mig inte bli så prövad att jag tappar tron. Jesus han ber många gånger. Han är jude. Och den dagliga bönen är självklar. Och lärjungarna de hade säkert bett med Jesus massor av gånger. Och förmodligen använder de Psaltaren som bönbok. Och trots det så ber de att Jesus ska ge dem en bön. Och när det gäller det här sista ledet så är det inte enda gången Jesus fokuserar på det här med frestelser eller att inleda i prövning. Strax innan han blir fängslad i Johannes 17 så kan vi läsa: jag ber inte att du ska ta dem ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Alltså igen. Gud, låt mig inte bli så prövad att jag inte klarar av att vara tillsammans med dig. Det handlar om överlåtelse. Har ni hört mig säga det ordet förr? Överlåtelse. Lämna över. Våga lita på att Gud älskar och bär. Nu går vi in för landning. Vad betyder det här för dig och mig, för oss? Jo, det viktiga är första ledet. Vi ber till en kärleksfull far som har all makt i sina händer. Och det som vi ibland kallar för helikopterperspektiv. Den här klassiken, om en bonde ber om regn samtidigt som jag ber om solsken, vem ska Gud lyssna på då? Den är ju lite knepig. Om vi ber vår far så handlar det inte om att vi ska skapa en önskelista. Utan det handlar enbart om relation och gemenskap. Ett beroende av Gud i allt. Överlåtelse. Svårt. Men i de stunder som jag klarar av det. Det är så befriande. Och så får vi be att de stunderna då vi kan släppa och vara överlåtna blir fler och fler. Och tänk, varje söndag så ber vi den här bönen. Vi ber den tillsammans. Det är en riktning till vår gemensamma far. En längtan att få lämna över. Och kunna se på varandra med Guds ögon. Och kunna förlåta varandra. Leva nära för att undvika allt för svåra frestelser. Och det här är en mall. Och bön, inte en önskelista, utan en riktning mot Guds hjärta. En bön som kan hjälpa oss i överlåtelse.